artikel 3, reportage, ljud i offentliga miljöer. Hur utformar man ljudsignaler i offentliga miljöer på bästa sätt? Ja, det undrar två forskare som har besökt SRF Stockholms stad och låtit synskadade och personer med synnedsättning delta i en undersökning där man fick lyssna och bedöma olika ljudmiljöer. Det slutgiltiga målet med forskningen är att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling. Och att få olika signaler i vår miljö att samarbeta mer koordinerat. På tal om Stockholms Peter Gropman fick följa med på ett test.
Det är en torsdags eftermiddag i september och i ett av rummen hos SRF på Gotlandsgatan 44 på Södermalm har doktoranden Kristin Nedlich och hennes kollega riggat upp en dator med en massa tillhörande sladdar och andra tekniska saker som står på bordet.
Is it okay with English?
Yes.
Yes, so yes. In fact it's a spacing which you can move, so you can turn your head.
So om du flyttar huvudet.
The space should follow where you, so okay. You can like explore the space sonically. Okay. Mm.
Kristins kollega som vi hör här heter Ricardo Atienza Badel och är professor i ljudkonst på konst och media på Aalto universitet i Helsingfors.
So now you're hearing just the sound in the space. Mm. And we will have a number of sounds, right? Mm. So we start with the first one.
Och det är Sara Chamlo Ekblad som deltar i undersökningen och får ett antal ljud uppspelade i ett par hörlurar som hon sätter på huvudet. Strax ska vi höra mer från henne. Kristin Nedlich arbetar på en doktorsavhandling om teknisk akustik och är arkitekt i grunden. Och hennes forskning handlar mycket om att designa ljud i offentliga miljöer. Men vad menas egentligen med teknisk akustik?
Oj, det är väldigt svårt att kanske sammanfatta i en kort mening. Men det har att göra med allting som har med ljud och vibrationer att göra. Och det kan sträcka sig från kemi till byggd miljö och allting däremellan. Så vi rör oss ofta väldigt tvärvetenskapligt, alltså med andra discipliner som har på något sätt, allting berörs ju av ljud oavsett vare sig vi vill det eller inte. Så ja, vi rör oss lite över hela stället.
Och nu vill alltså Kristin Nedlich och hennes forskarkollega få hjälp av personer som har en synnedsättning.
För att hjälpa oss att förstå hur vi bäst kan utforma ljudsignaler i offentliga miljöer. Som kan vara dels till hjälp, som en information om vart funktioner finns. Men att det också, tanken är att det också ska kunna bidra till någon form av rumslig upplevelse och någon form av trivsel och en estetisk. Inte bara de här tråkiga, monotona kanske ibland, ljudsignalerna som finns runt omkring oss och som gärna blandas och kanske konkurrerar med varandra, utan tanken är att det ska kunna bli ett mera kurerat, designat, genomtänkt helhet i detta.
Och ljudsignaler i det offentliga rummet sa du, vad kan det vara för exempel på?
Ja, men det är till exempel vid övergångsställen ibland har du de här, jag vet inte vad de heter, som slår.
Men alltså signaler när man trycker på knappen för att komma över gatan.
Ja, precis. Det kan vara återkopplingssignaler, det kan vara statiska signaler, det kan vara varning. Ofta så kanske till exempel i tunnelbana eller med tågtransporter så kanske det signalerar vart dörrarna öppnas eller att dörrarna ska stängas och så vidare. Och nu gör ju vi en byggnad och inte tåg, men det kan ju vara lite samma princip där, att man vill kunna hitta utgången och entrén på ett lätt sätt. Speciellt när det handlar om ett så stort utrymme. Så det nästan blir som en stadsmiljö, kan man säga.
Och hur väl skulle du säga är liksom de här ljudsignalerna anpassade efter exempelvis synskador och blinda idag?
Det är ju väldigt svårt för mig att säga specifikt eftersom jag själv inte är synskadad. Men av det jag kan förstå av litteratur och vad jag så att säga har märkt av själv är ju att det lätt drunknar lite grann i allt annat stök och att det blir många signaler på en och samma gång. Och att de kanske inte alltid är så behagliga. Det är kanske inte tanken att du ska vistas i det här rummet länge och behöva lyssna på det här, utan du kanske passerar. Men tanken är att i den här byggnaden som vi använder nu, där är tanken att man ska uppehålla sig.
Så här låter det i ett av ljudexemplen som forskarna spelar upp för de som deltar i studien. Och Sara Shamlo Ekblad berättar om hur testet gick till.
Jag fick hörlurar på mig. Det var två forskare här som forskar på inomhusmiljö för personer med synnedsättning. Och så ville de ha personer som synskadade som kan testa olika inomhusmiljöer. Så då gick jag in i ett rum med dem och fick hörlurar på mig. Och så var det olika ljud som jag hörde, kanske 2 minuter eller något sånt där på varje ljud. Men under tiden jag lyssnade så ställde de olika frågor om det var lätt att identifiera ljuden. För det var ett bakgrundsljud och sen så var det liksom olika ljud som tillkom i de här olika ljudfilerna.
Och vad var det för ljud som du hörde?
Alltså det var bakgrundsljudet var liksom ett litet sål som lät som det kanske var från ett trapphus eller något sånt där. En inomhusmiljö som var lite så ekig, och sen ljuden, de andra ljuden som man skulle orientera efter var fåglar på någon, och så var det dov orgelmusik på någon som lät lite mer som syntmusik liksom, eller så här, mer experimentell musik men så här lugna, långsamma toner. Och sen så var det fotsteg, någon som gick, och sen så lät det som att någon så här dörr som öppnades och stängdes, och sen något lite där klickljud var det på någon också. Men det var inte jättetydliga ljud. Och någon lät också som ett klockspel.
Det här handlar ju då om ljud som rumslig orientering i offentlig byggnad. Vad har du för tankar om det?
Ja, det är ju någonting som jag ser ingenting. Jag använder ju det väldigt mycket. Jag tycker att det är väldigt intressant. Jag vet inte om jag brukar tänka så mycket på hur bra ljud är. Det är lätt att lägga märke till när det inte funkar eller när ljuden liksom drunknar eller blir för dova. Men jag använder det väldigt mycket. Jag använder ljud och doft jättemycket när jag orienterar.
Och vad skulle du säga är de viktigaste ljuden du använder dig av, exempelvis när du går på stan?
Viktigaste ljuden? Alltså jag bedömer mycket avstånd med ljud. Alltså, jag bor ju i Stockholm, så jag använder ju mycket, bedömer hur ticksignaler är, och utifrån det så förhindrar jag att jag själv går ut i gatan när jag inte ska gå ut i gatan. Och jag bedömer ju med ljud också om jag ska svänga, om det, men jag hör husväggar liksom på håll och sådana saker. Men jag vet inte vad som är det viktigaste, men det är ändå viktiga ljud, för utan de ljuden, för ibland när textsignaler så inte funkar, då är det ju jätteläskigt att gå ut, för att då är risken att jag går ut i gatan när jag inte ska gå ut i gatan liksom.
Och jag tänker så liksom rent generellt med ljud i den offentliga miljön, vad kan förbättras där tycker du?
Jag tror att en sak är att inte att just man tänker orientering, att det finns någon trend som jag har tänkt på de senaste åren, att det ska vara ljud som smälter in och de ska inte vara besvärliga liksom, att ljud faktiskt också kan få finnas där i sin egen rätt, och alla ljud är inte jättebehagliga. Men jag kommer ihåg när syncentralen flyttade till sina lokaler där de ligger nu, där är det jättemycket ljud, men trots att det är så mycket ljud där omkring så klagade människor omkring där som bor där omkring på att den här ledfyren som kom, att den var så störande. Och runt där på Fleminggatan låter det redan jättemycket. Det kan inte vara det mest störande ljudet. Om det är ett ljud som hjälper många att rädda liv, så måste ju det kunna överväga.
Säger Sara Kämlo Ekblad, som alltså var en av deltagarna i studien. Och nu i oktober så är forskarduon tillbaka hos SRF Stockholms stad för att hämta in fler deltagare till sin ljudstudie. Och efter testen ska de skriva ihop en artikel som ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Och det finns också mer långsiktiga mål med forskningen, berättar Kristin Nedlich.
Man kan säga att grundbulten i mitt projekt, alltså doktorandprojektet på det stora hela, har som mål att bidra till samhällets utveckling och till kan säga, social hållbarhet. Och då hade vi i projektbeskrivningen lovat att på något sätt undersöka hur man kan hjälpa minoritetsgrupper på något sätt. Och det var antingen NPF eller synskadade eller ja, vilket det nu liksom föll sig bli. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom på att jag ville göra just det här. Men det är väl kanske mycket för att jag själv använder ljud väldigt mycket för att orientera mig i offentliga rum. Och då tänkte jag att men om jag inte hade haft syn också, så hade det nog känts kanske överväldigande eller konflikter i signaler. Och det, som vi förstår, så finns det egentligen väldigt få som jobbar koordinerat med dessa signaler. Det blir ju så att tunnelbanan kör sin grej. Stationsmiljön kör sin grej. Uppe på stan, ja, men vid övergångsställen och så, kör sin grej. Och den här koordinationen finns inte riktigt, så då kan det bli väldigt mycket. Och jag tycker att det bästa är ju att prata med den målgrupp som man riktar in sig mot eller till. Det är då där vi kan få bäst information och bäst återkoppling. Vad funkar inte?
Och vad händer med resultatet sen då, som ni samlar in här?
Ja, förhoppningsvis så ska vi ta resultaten härifrån idag och vidareutveckla de här koncepten. Vi kanske slutar med att vi säger att alternativ 1 var det som var bäst eller hade bäst potential. Då går vi vidare med det och ser liksom, okay, vad önskar deltagarna att ljuden skulle kunna vara, mer eller mindre eller si och så. Så tanken är att försöka utveckla något slags slutgiltigt förslag, som man kan säga att här har vi en fungerande ljuddesign. Sen är ju alltid med ljud är att det finns ingen, vad ska man säga, det finns inget recept som passar alla och inget heller som passar alla byggnader eller alla platser. Det behöver kanske vara lite skräddarsytt efter kontext, alltså sammanhang och storlek på byggnaden och funktionen.